Eftersom vi hade en hel del åhörare här på förmiddagen som inte kunde stanna efter lunch, så tog vi upp på förmiddagen kapitel 20 om tanken på tusenårsrike och gick igenom det. Men vi ska, för er som är här nu, ändå komma tillbaka lite grann till 20 kapitlet. Så vi fortsätter nu med de sista tre kapitlen i Uppenbarelseboken.
This is then the last part of the book of Revelation.
Det är alltså frågan om den sista avdelningen inom Uppenbarelseboken.
And once more it may be worthwhile to review very briefly what we have covered in the previous chapters.
Vi bör kanske därför först se tillbaka på vad vi har gått igenom tidigare.
In the letters to the seven letters to the seven churches,
i de sju sändebreven,
the Savior had often spoken to the members of those churches of the sufferings that they would have to endure.
Det talade Jesus ofta om till medlemmarna i dessa kyrkor om det lidande de måste genomgå.
But in every one of those letters there is a promise that those who would remain faithful would have salvation and everlasting life.
Men i vart och ett av dessa sändebrev finns löftet att de som står fasta i tron, de ska ha det eviga livet.
And this is really the message of the whole book.
Och det är också budskapet i hela boken.
That even though the church would have to endure much suffering and grief here in this world,
även om församlingen måste genomgå mycket lidande och förföljelse i denna världen,
it can always be sure of final and total victory.
Så kan den sanna församlingen alltid vara viss om en slutlig och fullständig seger.
Thus in the vision of the seven seals,
och så är det med synen av de sju inseglen,
we first read of the many calamities that will come upon the world during its history.
Först får vi läsa om de många olyckor som ska komma över församlingen under dess historia.
But in chapter 7 it is made clear that the 144,000 on earth are safe.
Men i kapitel 7 så blir det klart att 144,000 de är frälsta.
And we know that this is the church on earth.
Och vi vet att det är den sanna kyrkan på jorden.
And at the end of chapter 7 the glories of heaven are described.
Och i slutet av kapitel 7 beskrivs himmelens härlighet.
In chapters 8 and 9 the terrible false doctrines which do so much damage to the church and to the world are described.
I kapitel 8 och 9 beskrivs de förskräckliga falska läror som gör så mycket ont, så mycket skada på kyrkan.
In chapter 10 and 11 the church is assured that God will always have his preachers of the pure gospel.
I kapitel 10 och 11 så försäkras församlingen att de kommer alltid att ha också predikanter som predikar ett rent och klart evangelium.
Who also will finally be victorious.
Som också slutligen ska vinna seger.
In chapters 12 and 13 we read of the great enemies of the church.
Och i kapitel 12 och 13 läste vi om de tre stora fienderna till församlingen.
Who would try to destroy the church.
Som försöker fördärva församlingen.
The great dragon or the devil.
Den store draken eller djävulen.
The beast from the sea and the beast from the earth.
Vilddjuret från havet och för det tredje vilddjuret från jorden.
In chapter 14 again we are assured that God's people are safe.
I kapitel 14 får vi återigen försäkran om att Guds folk har trygghet.
And that God's gospel will continue to be preached in the world.
Och att Guds evangelium ska fortsätta att ljuda i världen.
And there too we have a promise that those who die in the Lord will be blessed.
Och där har vi också löftet, de som dör i Herren, de ska bli saliga.
Then in chapters 15 and 16 we saw the glory of the church in chapter 15 and the destruction of the enemies in chapter 16.
Once more.
In chapter 15 we saw the glory of the church.
I kapitel 15 så såg vi församlingens härlighet.
And in chapter 16 the destruction of the enemies of the church.
Och i kapitel 16 hur församlingens fiender går under.
And before the recess this afternoon,
och innan vi tog paus nu för en stund sen,
we again had a view of the enemies of the church in the great harlot who sits on the seven hills.
Så fick vi återigen betrakta stora fienden till kyrkan under bilden av den stora kyrkan.
And in chapters 18 and 19 we saw the complete destruction of those enemies.
Och i kapitel 18 och 19 så såg vi den totala förstörelsen av dessa fiender.
And the victory of the rider on the white horse.
Och Kristi seger, alltså ryttaren på den vita hästens seger.
This book must have been a source of great comfort for the early church.
Den här boken måste ha varit en källa till mycket tröst för den tidigaste församlingen.
During the terrible times of persecution that they had to endure.
Under den fruktansvärda förföljelse som den fick genomgå.
And it can also be a real comfort to us.
Och det kan också bli en verklig tröst för oss.
In the last section of the book we have the most wonderful description of the church's victory.
I den sista och sjunde avdelningen av boken så har vi en den mest underbara beskrivning av segern.
There the glory of the church and its great victory is described in two chapters.
Där beskrivs församlingens härlighet och seger i två kapitel.
But before that we once more see the great enemy of the church overcome.
Men innan dess så får vi återigen se hur församlingens stora fiende övervinnes.
At the end of chapter 19 we saw how the beast and the false prophet were cast into the lake of fire.
I slutet av kapitel 19 så såg vi hur vilddjuret och den falske profeten kastades i den brinnande sjön.
In chapter 20 the complete destruction and defeat of Satan is pictured for us.
Och i kapitel 20 så avbildas för oss Satans totala undergång och hur han besegras.
And we will again briefly review what we said about chapter 20 this morning.
Och vi ska alltså nu kort repetera vad vi sa om kapitel 20 tidigare idag.
We might save some time if we just read these sections and comment on them very briefly.
Vi vinner lite tid om vi bara läser de avsnitten och ger korta kommentarer till dem.
We'll read first of all verses 1 to 3 of chapter 20.
Så först ska vi läsa vers 1 till 3 av kapitel 20. Och jag såg en ängel komma ned från himmelen. Han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för 1000 år. Och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom. På det att han icke mer skulle förvilla folken förrän de 1000 åren hade gått till ända. Därefter ska han återkomma lös för en liten tid.
We saw this morning that the devil is chained and locked up when the gospel is preached.
Vi såg på förmiddagen att djävulen han fängslas med kedjor och stängs inne när evangelium predikas.
That interpretation is based on chapter 12 of the book of Revelation.
Och den tolkningen bygger på kapitel 12 i Uppenbarelseboken.
Where we are told very clearly that the power of the devil is hindered.
Där får vi helt tydligt veta att Satans makt hindras.
Through the blood of the lamb and the preaching of the gospel.
Genom lammets blod och predikandet av evangelium.
So whenever the gospel is preached freely and widely in the world,
så när helst evangelium predikas fritt och vitt och brett,
the devil has handcuffs on his wrist.
Då har djävulen handbojor kring sina leder.
And he cannot accomplish the purpose which he tries to carry out in this world.
Och han kan då inte genomföra vad han önskar genomföra här i världen.
And John here is reminding us of the promise of the command of Jesus to his disciples to go out and preach the gospel to every creature.
Och här påminner oss Johannes om Jesu befallning till lärjungarna att gå ut i världen och predika evangelium för allt skapat.
Verses 4 to 6, as we saw this morning, are the verses on which the millennialists base their doctrine chiefly.
Verserna 4 till 6 är det avsnitt som kiliasterna använder som grund för sin tusenårsrikets lära.
There we do read about 1000-year reign of God's people with Christ.
Där läser vi verkligen om ett tusenårigt regerande av Guds folk med Herren Jesus.
But we should bear in mind,
men vi ska komma ihåg,
that there is not one word in this section that speaks of a reign of Jesus here on this earth.
Men det är att inte ett enda ord i detta avsnitt som talar om ett regerande här på jorden.
Nor does this section say anything about the resurrection of the bodies of the believers prior to the millennium.
Inte heller talas här ett enda ord om de troendes kroppars uppståndelse före tusenårsriket.
We might keep this in mind as we read these verses.
Vi ska komma ihåg det när vi nu läser dessa verser. Och jag såg troner stå där, och det satte sig på dem det åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke hade tagit ett märke på sina pannor och sina händer. Och så läser jag med lite bättre översättning. Dessa levde och regerade med Kristus i 1000 år. De övriga döda levde icke förrän de 1000 åren hade gått till ända. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan det skulle vara Guds och Kristi präster och skulle få regera med honom de 1000 åren.
This morning we looked up John 5, verses 25 to 29 in this connection.
I förmiddag så slog vi upp Johannes evangeliets 50 kapitel, verserna 25 to 29.
There John, or rather Jesus, according to the report of John, also speaks of two resurrections.
Där talar Jesus också om två uppståndelser enligt Johannes.
He talks about a resurrection which takes place at the time that he was preaching.
Han talar om en uppståndelse som äger rum samtidigt som han predikar.
And the whole context makes it clear that he is talking about a resurrection from spiritual death.
Och hela sammanhanget visar att det är frågan om en uppståndelse från andlig död.
We know that conversion is often described as being born again.
Vi vet att omvändelse ofta beskrivs som att bli född på nytt.
As being made alive.
Att bli gjord levande.
In fact, in a few passages of the Bible, conversion.
Ja, till och med på några ställen i Bibeln så betecknas omvändelsen som
as a resurrection from the dead.
Som en uppståndelse från de döda.
And in the light of that, it is not difficult to understand what John is talking about.
Och i ljuset av detta är det inte svårt att förstå vad Johannes talar om här.
He says here that the souls of those who were killed for the sake of the gospel.
Han säger att deras själar, deras som hade dödats på grund av för evangeliets skull,
were living and reigning with Christ during this whole period of 1000 years.
Levde och regerade med Kristus under hela den här 1000-årsperioden.
Verse 4 does not say that these people came to life.
Vers 4 säger inte att dessa människor blev återlevande.
It simply says that they lived during the period of this 1000 years.
Det säger endast att de levde under den här 1000-årsperioden.
Because they actually had never died.
Ty de hade ju verkligheten aldrig dött.
Even when their heads were cut off by the enemy.
Inte ens då när huvudet höggs av deras fiender.
Just as Jesus promised in the story of the resurrection of Lazarus.
Precis som Jesus lovar i berättelsen om Lazarus.
That those who believe in him will never die.
Att de som tror på honom kommer aldrig att dö.
So even if God's people are destroyed in the persecution.
Så även om Guds folk fördärvas i förföljelse.
Even though their bodies are cut up and burned.
Även om deras kroppar huggs i stycken eller bränns upp.
Their bodies are living, their souls are living and reigning with Christ for the 1000 years.
Så fortsätter ändå deras själar att leva och de regerar med Kristus i 1000 år.
And we saw in verse 5 that when it says that the rest of the dead lived not until the 1000 years come to an end.
Och vi sa i förmiddags att när det står i vers 5 att resten av de döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått till ända.
That does not mean that they came to life after the 1000 years.
Så betyder inte detta förrän att de började att leva när de 1000 åren hade gått till ända.
The example we used was the example of Michael, the daughter of Saul.
Vi tog som exempel Bibelns uppgift om Sauls dotter Mikael.
I've heard it said that she had no children until the day of her death.
Om henne heter det att hon hade inga barn förrän hon hade dött.
Which simply means she never had any children.
Men det betyder ju inte att hon fick barn sedan hon hade dött, utan endast att hon aldrig hade några barn.
And so when it says here that the rest of the dead were not alive during the 1000 years.
Och lika så här när det heter att de övriga döda levde inte under 1000 åren.
Or until the 1000 years were finished.
Eller förrän de 1000 åren hade gått till ända.
That simply means that they never lived at all.
Så betyder det helt enkelt att de levde aldrig.
Because when they were raised, they were not raised to life.
Ty när de uppväckes på den yttersta dagen så är det inte en livets uppståndelse.
They were raised to what the Bible calls the second death.
Ty de uppväckes då till den andra döden.
They were raised to eternal death.
De uppväckes till den eviga döden, helvetet.
Which is the Bible's way of describing the punishment of hell.
Det är Bibelns uttryck för straffet i helvetet.
So here we have simply another indication that the kingdom is not an earthly kingdom.
Så här har vi ytterligare bevis på att riket är inte ett jordiskt rike.
What we have here is really a protest against the idea that the kingdom of God is a great political, economic, social change where everything is perfect.
Tvärtom har vi här en protest mot den tanken att riket skulle vara ett jordiskt, perfekt, ekonomiskt, socialt rike.
God's people are living and reigning in the midst of all their persecutions.
Guds folk lever och regerar mitt ibland yttre ofrid och förföljelse.
They are kings and priests to God in every time, in every condition of life.
De är konungar och Guds präster under alla livets förhållanden.
They don't look forward to another kingdom that lies in the future and that lasts only for 1,000 years.
De ser inte fram emot en annan typ av rike, något lyckorike här på jorden som ska komma i framtiden.
They have the kingdom now.
De har riket redan nu.
And they will have that kingdom through all eternity.
Och de ska behålla detta rike i all evighet.
And how that kingdom will be enjoyed is described for us in chapters 21 and 22, as we will see.
Och hur vi får njuta av detta rike beskrivs i kapitel 21 och 22.
In verse 7 we are told that when the 1,000 years come to an end.
I vers 7 får vi veta att när de 1,000 åren har gått till ända.
Then the devil is loose from his prison.
Då ska Satan komma lös ur sitt fängelse.
And he brings the people of the earth to a last great battle against God again.
Och så för han samman jordens folk till en sista slutlig strid.
And he leads the enemies of God's people to a battle against the holy city.
Han leder Guds folks fiender till en strid mot Gud och mot den heliga staden.
But in just a few words we are told that the devil is defeated and cast into the lake of fire.
Men strax därefter får vi veta att djävulen besegras och kastas i eldsjön.
Into the same place where the beast and the false prophet are.
Till samma plats där vilddjuret och den falske profeten är.
And then John has a vision of the last judgment.
Och did you explain again what it meant that he came loose?
I should repeat that.
Yes. Vad innebär det att Satan här en kort tid blir lös?
We saw that the devil is bound when the gospel is preached.
Jag har sett tidigare att djävulen är bunden när evangelium predikas.
It was sin that gave the devil his power over men.
Det är synden som ger djävulen makt över människorna.
But sin is taken away by the absolution pronounced over the world in the gospel.
Men synden tas ju bort genom avlösningsorden när det uttalas över världen att synden är förlåten.
And so we see that the devil's power is hindered when the gospel is widely and clearly preached.
Och så hindras djävulens makt när Guds evangelium predikas rent och klart.
The Bible tells us also in other places that toward the end of the world there will be a great falling away from the faith.
Men Bibeln säger också på andra ställen att vid världens slut så kommer väldigt många att avfalla från tro.
That the gospel will no longer be preached widely.
Evangelium kommer inte längre att predikas överallt.
Instead false doctrine will be preached.
Istället börjar man predika falsk lära.
And we seem to be living in that time.
Vi tycks leva i den tiden.
We are living in a time in church history such as the world really has never seen before.
Vi lever i en tid i kyrkohistorien som församlingen aldrig har varit med om tidigare.
In spite of all the false doctrines that have been taught in the past,
trots alla de falska läror som har predikats i det förflutna,
Christian churches still proclaimed the doctrine of the triune God as the deity of Christ and salvation through his cross.
Så predikade ändå kyrkorna för frälsningen på korset och Kristi gudom och den kroppsliga uppståndelsen, tror jag.
100 years ago, for example.
För 100 år sedan, till exempel.
It would have been very difficult to find even a Roman Catholic theologian who would deny the deity of Christ.
Så var det.